Sådär ja,
välkomna tillbaka
till 2-0 för mycket.
Rekordsnabbt
efter senaste gången. Nu tänkte vi att nu finns det så mycket saker händer så snabbt, så nu kör vi. För att börja med
en... Medan vi fortfarande får träffas.
Precis, ett så här ett adlibbat skådespel, adlib från din sida. Nu ringer din telefon, ring. Svara då.
Ja, det är Törnros residens.
Hej, det här är från smittskyddscentralen.
Två nollor för mycket med Peter Törnroth och Janne Strand.
Vi har uppgift om att du troligtvis har blivit smittad med covid-19. Och är det Peter Törnroth vi talar med?
Ja, det är densamme.
Kunde vi be dig identifiera dig? Kan du skicka över dina bankkoder?
Självklart kan jag skicka mina bankkoder. Behöver ni pass också? Eller?
Dag ett av karantän och detta har redan hänt. Alltså.
Har du ringt dig?
Inte mig.
Nej,
men de rapporterar om det. Även så har äldre personer rapporterat om människor som har ringt på deras dörrar och sagt att de kommer för att göra coronakontroller hemma hos dem och sen snott med sig allt värdefullt som
just det.
Så att det börjar bra det här.
Ja,
det... Dag ett.
Men det är väl... Det bjuder ju in till detta. I mean, crooks will be crooks, eller? Alltså...
Visst. Så är det den här tweeten från vilken... Police Department i vilken stad det nu var som sa att vi undanber de kriminella elementen i stan från att, kan vi be er hålla upp med kriminella verksamhet medan den här pandemin pågår. Vi meddelar sen när ni kan återuppta den.
Ja.
Så att en liten vädjan där med lite humor.
Som det måste ju finnas exempel i historien på där polis och skurkar har gjort någon slags vapenvila. I något skäl.
Mot en gemensam fiende, tänker du?
Ja, eller för att liksom det allmänna bästa bara. Liksom, att okej, just nu så är det bara bäst om alla bara ligger lågt ett tag. Liksom.
Kan du tänka dig en sån situation?
Jag kan tänka mig en sån situation, absolut.
Ja. Där kriminella människor inte ska utnyttja situationen.
Ja, fast det beror lite på vilken sorts kriminalitet antar jag. Jag antar att det finns hedersamma skurkar, typ Godfather-skurkar. Som tycker att det ändå finns hederskodex. Liksom. Och så finns det skurkar som kanske är lite mer opportuna. Då.
Hederskodex kanske... No. Säkert från något perspektiv.
Nu låter jag som en advokat här från någon slags... Men det var inte det jag menar alls. Man ska naturligtvis inte göra skurkläktiga saker oavsett.
Det är bra att vi understryker det.
Men det var ju kortare dag. För det var ju... Jag är inte dugg överraskad av att sånt där händer. Och det var ju... Igår gick det runt på sociala medier om en kille i USA som hade köpt väldigt mycket handdesinficering. Väldigt mycket.
Han hade tömt 4 delstater, alla butiker i närheten.
Var på Amazon, som var hans plattform för att sälja det här, helt enkelt bara uteslöt honom. För att han var ocker. Liksom.
Nu sitter han där. Ja.
Sitter han där med sina
kräm. Så är det att de var och tömde det. Det var någon som... Åtminstone skicka bilder på att de håller på att tömma ett lager med en massa sånt här. Och påstå att det var det här, hej, kommer du ihåg den här killen som försökte åkra till sig lite extra?
Det kan ju gå så illa till och med att staten går in. Var det Spanien som gick in och beslagtog väldigt mycket handtvätt helt enkelt?
Av privatpersoner?
Ja, av företag. Av företag.
Just det.
För att vi behöver det här nu.
Ja. En kiosk i Danmark sålde för 40 kronor en burk, 1025 kronor för 2.
Det är snyggt.
Det är rätt elegant, va?
Ja.
Yeah.
Och idag var det ju i Sverige, dagens skurk i Sverige var ju William Hane, om det är som det är.
Nej, berätta.
William Hane är då vice ordförande i Alternativ för Sverige. För detta
det blir bra.
Ung, inte samförländare utan sverigedemokrat.
Mm-hmm.
Som för några veckor sedan registrerade smittskydd.någonting, jag minns inte. Och bestämde sig för att köpa in från utlandet då ett stort lager med ansiktsskydd av en viss sort då. Och helt enkelt säljer dem för ungefär, de går för en 10 stycken normalt sett.
Okay.
Och han säljer dem för 250 spänn.
Okej!
Okay. Ja, rent ocker. Och det roliga med det här är, om bortsett från det tragiska att killen är idiot, det roliga med det här är att han vinklade själv som att han var liksom den enorma landsfadern som nu offrade sig, la sina egna pengar, riskerade sitt eget kapital för att köpa in ansiktsmasker när regeringen har misslyckats.
Ah.
Mm. Och sen sälja dem för hur många procent mer blir det?
680 likes. Resten av människorna hatar honom.
Han fick en del skit för det.
Kan jag kan tänka mig.
Ja.
På tal om handsprit, så jag försökte köpa det här förra veckan. Redan förra veckan. Då var det ju slut överallt i apoteken. Alltså, du behöver den här starka som verkligen har alkohol i sig. Mm. Den här bara antimikrober fungerar tydligen inte.
Mm.
Mot det här specifika åkomman. Men igår hörde jag att Altia, det vill säga gamla Alko, som bolagiserades och blev till Altia,
mm.
gamla Koskenkorva-fabrikerna,
mm.
Pumpar ut 200 000 flaskor om dygnet nu.
Mm.
Och de kör dygnet runt.
Mm.
Så, och, utöver sin normala spritproduktion förstås. Ja. Så att där borde man ha sett in en slant.
Det här är ju kriget nu. Det är det. Alltså,
det går riktigt
så långt. I England så har ju bilfabriker, enligt vad jag förstod,
på det här sättet, ja,
liksom att, blivit påbjudna att börja liksom producera för andra syften än bilar.
Respiratorer och sånt
till exempel.
Här. Ja, de som besitter teknologin.
Ja, och så vidare och så vidare.
Jag antar att staten köper loss patenter och sånt här också från så här respiratortillverkare och sånt här. För det. Så ja, i den avsikten så finns väl den här krigsmetaforen till handa alldeles bra.
Ja.
Det här, ja. Men dag ett av undantagstillståndet i Finland.
Ja.
Hur har du bemött den här verkligheten nu? Har du haft ungarna hemma? Eller?
Ja, vi har faktiskt haft våra barn hemma. Dottern igår och även sonen idag. Lite för att vi är inte tvungna att ha sonen hemma. Det går utmärkt att ha honom på dagis. Men vi bestämde oss för att vi provar och ser om det går att ha honom av olika skäl. Man kan säga att experimentet föll ut i att förmodligen går det inte om man samtidigt vill
jobba.
Ja. Så det är väl att ha dottern hemma. Hon får ändå uppgifter från skolan. Hittills har det funkat ganska fint tycker jag. Att de ger uppgifter och det finns sätt att följa upp det på. Det är återigen det är dag två. Så att liksom, ge det en månad. Men jag tycker ändå att det verkar vara som att mekanismerna finns i alla fall där. Men för små barn att vara hemma en månad, det är en utmaning.
Mm-hmm.
Så jag tror att det kanske blir ett kortlivat experiment för vår del. Om inte då reglerna ändras igen. Vet man inte, spelplanen kan ändras hela tiden.
Nej, det har ju varit... för min del, jag har alltså en som skriver studenten, en dotter och en treåring.
Mm.
Så jag undkom perfekt. De får skriva studenten hela den här veckan. De blir färdiga med det. Och ungen får gå på dagis som normalt.
Ja.
Så jag bara dodge that bullet verkligen.
Ja.
Så jag har försökt, jag tänker så här, om man börjar införa sådana här experiment som ni nu gör, eller om jag skulle göra det ska vi säga, så det blir liksom svårt att sen på något sätt återgå till det normala, det blir en ansträngning tänker jag mig, utan man kanske spårar ur i någonting annat istället, jag vet inte, det är inte så farligt. Jag tänker mig att det för min egen del åtminstone är viktigt att hålla kvar den rutin och normalitet så länge som möjligt som man kan. Och naturligtvis hoppas att det ska gå att göra det hela vägen. Jag har gått på kontoret som normalt. Jag har fört ungen till dagis som normalt. Mm. Hämtat som normalt. Sen har jag kanske inte suttit på bar som normalt.
Nej.
Och spela schack eller vad man brukar göra då, liksom. Ta en öl efter jobbet.
Nej.
Och min favoritpub nere på stan, Base, stängde igår.
Ja.
På obestämd tid. Det låter ju oroväckande. Ja. Jag minns senast de hade en stor renovering. Pågick det i 2-3 månader och krisen var total.
Ja.
Men det där. Poängen att försöka hålla det så normalt som möjligt. Och på dagis hade jag varit väldigt glada att det kommer barn dit.
Mm.
För annars, vad ska de annars göra? De är ju liksom bestämda att hålla öppet. Nu,
ja. 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 Jag... också, ja, vi är väl också lyckligt lottade, som jag talade om förra gången, på många sätt. Det hade kunnat vara mycket värre även för oss. Jag tycker inte att ha ett skolbarn hemma, det är klart att det är en utmaning. Och du har alldeles rätt i att det kraschar ju alla rutiner komplett. Det har ju verkligen rullat såna här egna scheman på liksom Facebook och på Twitter och allt möjligt som folk har upp att så här, den här tiden gäller.
Mm-hmm.
Men om jag undrar hur bra folk klarar av att hålla dem. Alltså.
Absolut klarar de inte av det.
Nej.
Åtminstone inte längre. Att säga första dagen, andra dagen. Liksom, sen börjar man ju liksom se vad är bekvämt och vad passar bättre. Sen är det ju inte alla som har jättelämpliga utrymmen för sån här.
Nej, det är
hemma
det
heller. Alltså att, att nu antar jag att dina barn har egna rum.
Ja, ja.
Så, som de kan, eller så att skolbarn åtminstone kan liksom ja. Studera där och sånt ja. Här. Och man kan liksom lite låsa om sig och sånt här. Det ja. Gäller ju inte kanske för alla heller.
Nej.
Som samstas och som är vana med att vara ute mycket på ungdomsgårdar och sånt här för att inte behöva vara hemma och sånt här. Ja. Vet du då, om det är problem i familjen. Man kan ju tänka sig hundratusentals olika scenarion.
Absolut.
Av, som bara liksom accentueras av det här. Vilket gör att... ja, alltså min tippning är att det här kommer att, karantänen kommer att haverera före någonting annat. Alltså. Mm-hmm. Och den här psykiska pressen att bara sitta inomhus.
Mm.
Den psykiska, vad ska vi säga, galenskapen och liksom vibrationen börjar snart visa sig i någon slags, vad ska vi säga, karantänsbrott eller något sånt här. Nu har vi ju inget utegångsförbud ännu,
nej.
Förutom en rekommendation för 70-plussarna.
Ja.
Som gör de enda man ser på stan nu.
Ja.
Alltså boomers som springer omkring på kaffe och på rea liksom. Ja. Det är ju skönt när det inte är några andra människor här.
Ja.
Och det här, lite så skamsna ser de ut när man tittar liksom, ja. Sådär, men med det där. Jag har försökt le åt alla. Liksom.
Det har ju varit en...
Keep it up, vet du. If you wanna die, it's your right. För det är ändå de som dör, det är inte jag. Så att säga.
Nej,
det är
inte på ett generellt plan.
Nej, men när vi tar bara siffrorna från Italien nu. Vi talar om drygt 2,500 döda. Samtliga, förutom två, mellan 80 och 90 år.
Ja.
Sen var det två var det leukemipatienter.
Ja.
På 40-någonting ja. Som också är det.
Ja.
Det här är, som ungarna i USA kallar det, en boomer remover.
Ja.
Och ingenting annat egentligen.
Mm, mm.
För oss vanliga människor är det en obehaglig flunsa på sin höjd.
Ja.
Verkar det som.
Ja, verkar det som.
Ja.
Ja.
Och det sa ju Marin också, statsministern, att det här handlar faktiskt om att skydda de svagaste i samhället.
Ja.
Med hänvisning till boomer-generationen.
Ja.
Som ju inte ser på sig själv. Som de svaga i samhället.
Nej.
Överhuvudtaget.
Nej,
tvärtom så tycker de att det är vi som är pussis.
Ja, fyrtalisterna är ju inte vana vid att liksom, se på sig själva som de är utsatta precis. Det är ju inte så. Och det är ju det är intressant. Det har ju varit några texter i svensk med i alla fall. Skrivna av till exempel Miriam Adamo. Till exempel från den generationen. Som liksom har uttryckt, om inte irritation, så i alla fall uttryckt vädjan om förståelse för varför de vill fortsätta leva som de alltid har gjort. Och någonstans underliggande finns väl en idé om att det har vi faktiskt förtjänat att få göra.
Att få gå fritt och ordra sig de här sjukdomarna. Alltså.
Ja. Och det kan man väl på ett filosofiskt plan förmodligen hålla med om.
Filosofiskt plan, definitivt.
Ja.
Praktiskt däremot blir det jobbigt.
Det är klart att det skapar en viss irritation bland den del av befolkningen som ger upp rätt mycket, för att inte säga allt, för just den här gruppens skull.
Just nu?
Just nu, ja. Det finns ju människor som bokstavligen ger upp allt nu. Och,
ja, sina inkomster, sin frihet.
Ja, sina företag, you name it. Så det är klart att det finns en motsättning där. En motsättning som inte har funnits någonsin ju, egentligen. Det är en helt ny liksom, grupp att bli arg på.
Ja, jag vet inte om den är alldeles ny. Alltså,
jo,
jag funderar så här, vi har ju curlat för de här generationerna hur länge som helst nu. Alltså. jag menar med allt vad de har gjort, vet du, kalla kriget för det första. Liksom.
Uh-huh.
Det var boomer-grej, va? Var det inte?
Ja.
Okej, det var de som var före dem.
Ja.
Men definitivt boomer-grej att den här konsumtionshysterin.
Ja.
Den här att vi kör liksom över alla det här miljövärden och det här. Inför en fantastisk neoliberal kapitalism överallt. Och ja, man har varit flest. Man har varit liksom den tyngsta rösten i samhället hur länge som helst. Man har fått leva i fredstid hela sitt liv i stort sett. Och bara blivit rikare och rikare. Bara fått det bättre och bättre för varje år.
Mm.
Det är ju inte sant nödvändigtvis för vår generation eller de som kommer efter oss nu.
Men inte har det väl varit...
Boomers är den lyckligaste generationen som någonsin har levt på den här planeten. Och jag tycker att denna motsättningen alltid har funnits, eller är det så kanske bara jag som ser den. Men jag har alltid tyckt att det här är en väldigt privilegierad skara människor.
Men inte har det väl uttryckligen varit en grupp som det har riktats någon slags ljus på? Alltså,
de har suttit vid makten ända tills fram till några år.
Ja, men det jag menar, alltså, det har inte funnits någon... Jag har aldrig upplevt det så i alla fall. Det har funnits spark hos alla möjliga håll, men det har inte ditåt. Åtminstone inte mer än liksom, handen i fickan. Liksom, ilska. Så nej, det tycker jag. Ja,
Nej, de har ju skapat man... välfärdssamhälle också. Alltså upprätthåller det med allt den här. Men de rikedomarna, speciellt för i väst, har ju liksom bara ökat och ökat. Så här, på bekostnad av allt. Sen liksom, ja, sen kommer vi med globalismen och så havererar allting. Men det här, men kolla, de som är födda år 1950 blir i år 70 år gamla.
Ja.
Det är liksom, det är de som nu blir hänvisade till att sitta inomhus.
Ja.
Kommer
det är de inte, nej, de är inte vana vid det.
Nej, som du säger.
Alltså, inte vana alls.
Det är, ja. Och problemet är kanske att nu finns det ju inget äldres råd som vi kan liksom fråga. Att, är det okej om vi nu inte stänger ner allting? Vet du? Är det okej om 1% av er dör?
Ja.
Eller 2%, vad det nu blir? Mm. Men vi talar på filosofiskt plan.
Men
vi
får ursäkta det här rättsamheten.
Men liksom, vi håller på att stänga ner hela samhället som gör, och det här liksom, hela ekonomin. Det här kommer att göra liksom, det här kommer att ödelägga mångfalt fler än liksom några miljoner boomers.
Mm.
Vi talar om barn som kommer att lida nu. Vi talar om vuxna, unga vuxna som vars hela liksom karriär går i stöpet. Det här är i något skede måste man börja väga de här mot varandra. Även om vi som en mänsklig art inte kan säga vi låter dem dö så vi andra kan leva. Mm. Något sånt liksom finns ju inte ännu.
Nej.
Men vänta liksom 3 veckor i karantän liksom, när de här 70-åringarna fortfarande springer på rea, vet du, och shoppar och vi sitter inne och liksom försöker låta bli att röra någonting.
Jag tror att människor är mer anpassningsbara än så.
Säkert.
Och jag tror att den här karantänen förvisso kommer göra väldigt mycket skada i form av psykisk ohälsa. Absolut. Det märker man ju på sig själv. Man sitter inne i 2 dagar och bara alltså, blir tokig.
Plus att du bara konsumerar de här nyheterna om din situation.
Exakt. Det är inte bra för någon. Och man rör inte på sig. Och man sitter i en jävla dålig, ergonomiskt katastrofal soffa. Med sin laptop i knät. Det är klart att det inte är bra. Samtidigt så tror jag, jag uppfattar redan nu så har det liksom börjat ploppa upp små exempel på att folk är så jävla uppfinningsrika med att göra någonting kreativt av det här. Någonting roligt av det här. Någonting bättre av det här. Än att bara sitta och stirra en vägg. Jag menar, du har ju liksom bara en sån sak. Jag satt och kollade igår på, så ploppade upp den här Keith Urban-videon. Vet du vem Keith Urban är?
Ja.
Han är ju den här australiske...
Han är australisk?
Ja,
jag tror han var amerikansk country.
Han är möjligtvis från Nya Zeeland. Han är i alla fall från Oceanien. Mm. Country-sångare i alla fall. Mm. Som ju är gift med Nicole Kidman av alla människor. Skulle haft en konsert igår. Som blev inställd konserten. Då åkte han med sin fru och någon kameraman och en typ musik, någon så här bakgrundsmusiker till ett lager. Och satt upp typ helt spontant, satt upp utrustning och så bara körde han på nätet.
Mm.
Nu kör vi en spelning. Succé, såklart.
Naturligtvis. Alla älskar Keith Urban.
Ja, det verkar
var
så.
Var han en av de här Idol-vinnarna?
Jag vet faktiskt inte. Det kan jag säga. Det får vi kolla upp.
Samma.
Det är inte min genre riktigt.
Nej.
Men jag gillar initiativet. Och jag gillar ju det här lyckopillret som kommer.
Mm.
Idag, samma sak egentligen. Coldplay, Chris Martin. De är tydligen inte ens på samma länder. De här, så de kan inte ens, liksom, ens i teorin kan de spela tillsammans. Men då sätter han upp en kamera, en mobilkamera bara, och kör en live-session med sig själv, en gitarr och ett piano från typ sin källare.
Mm.
I typ en halvtimme. Samma sak där, du vet. Det kommer frågor, han svarar lite, han tar önskemål. Det är väl kul?
Ja, visst.
Jimmy Fallon, som ju började med att köra utan publik och sen tog nästa steg och körde hemifrån istället med sin fru som kameraman.
Samma med Trevor Noah.
Ja. Samma sak med...
Steven Colbert.
Ja, John Oliver också. Har också kört liksom på separat ort. Mycket mer avskalat, mycket mer liksom neråt. Och jag tycker det är uppfriskande. Jag tycker det är liksom, de utmanar formatet, det är roligt, det är kul, det blir lite mer personligt. Och de verkar till och med själva tycka att det är ganska kul.
Kristid är ju perfekt tid för konst och underhållning.
Exakt. Exakt så. Och jag inbillar mig att folk även i sin egen vardag kommer börja hitta på sätt att ta bort tristessen på, som går att göra liksom. För att sitta, som det är nu, man sitter bara efter 2 dagar hemma med barn, så inser jag ju liksom att vi kan inte, den vanan kan vi inte ha. Mm. Så kan vi inte ha det. Det kommer att knäcka, och jag kan inte tänka mig att det är de enda som känner så. Att det liksom, det tär på relationer, det tär på liksom fysiskt, allt möjligt egentligen. Barnen tycker det är skittrist. Det måste finnas någonting man kan göra av det här som är roligare för alla inblandade.
Riva upp golvplankorna och odla hash.
Why not? Eller hur? Du såg väl den videon från Holland när de skulle stänga coffee shops. Folk köar som fan.
Det var ganska långa köer. Ja. Ja.
Så jag menar, min poäng är så att jag är inte säker på att det, liksom, det som händer den här veckan är ett mått på vad som kommer hända om 3 veckor.
Det absolut liksom inte. Alltså jag tror också att saker kommer att ändras i en jättesnabb takt nu. Liksom. Mm. Och jag märker ju med mig själv att min inställning till hela det här liksom förändras timme för timme. Mm. Vet du, verkligen liksom pendla mellan någon slags faktiskt, vet du, allting kommer att gå åt helvete till. Vad fan, det här lugnt, vet du, vi måste bara leva igenom det här nu en liten stund. En liten stund.
En liten stund,
ja. Ja. Och, men man är ju alltid fri att kasta sig från en kylskrapa.
Jo.
Mm. Om inte duger i något skede.
Det kommer ju tyvärr hända förr eller senare. Det också.
Ja, alltså allting kommer ju säkert att hända. För ja. Nu pressas ju liksom de människor till det yttersta. Och det mänskliga liksom villkoren.
Men SAS permitterade, vad var det? 90% av arbetsstyrkan.
Det är 20 000 människor, vad sa de?
Det var 10 000 i Sverige.
Okej.
Och Volvo stängde sin belgiska fabrik, tror jag, idag. Alltså hela Frankrike har stängt sina fabriker.
Ja.
Alltså mängden människor som går utan jobb.
För att rädda de här människorna.
Ja, alltså det är verkligen... Det är svårt att ta in nästan hur stora liksom åtgärder det här är. Det är extremt.
Men det är Agnes Wold som skrev att det här brukar tidigare betraktas som knuffen över branten.
Ja.
Men nu kan vi inte låta sånt här hända längre.
Nej. Nej, det kan vi inte. Det kan vi inte.
Jag vet, nu är jag inte i någon beslutsfast position. Nej. Så jag kan ju säga precis vad jag vill.
Ja.
Så det här,
nej, men det kan,
ni får ursäkta min rättframhet.
Det är klart ingen politiker. Och det handlar ju inte dessutom bara om det. Det handlar ju om att, vad man säger då, det är ju att man rent praktiskt säger man att vissa människor kommer vi inte ge vård.
Ja, så är det ju.
Och det finns ju någonting, det finns ju palliativ vård redan. Det finns ju ett begrepp som heter så. Att man säger att nu kommer vi att ge dig en fin död istället för att försöka liksom rädda dig. Men det är väl inte det heller som är... för det är så långt skulle man låta det gå, tror jag. Att de skulle bara liksom låta folk ligga någonstans.
Där kan man göra sitt yttersta.
Ja, men vad det innebär är ju att hela vården blir ju överbelastad. Vilket gör att du och jag som kanske bara åkte taxi och krockade med en annan taxi kommer in med brutet ben. Vi får inte heller vård. För det finns ingen som kan ge oss den vården.
Nej, men grejen är att du måste prioritera konstant.
Jo, men den prioriteringen blir omöjligt i ett skede. Det blir inte möjligt. Jag menar, jag antar att i ett krig så bara gör man det. Men det här är inte ett krig. Inte
för vad jag är väldigt kylig och säger, okej, det här är då det mänskliga villkoret. Liksom. Mm. Låt bli och vet du, i epidemitider eller pandemitider att göra saker som utsätter dig för benbrottsfara eller något sånt här. Ja. Du tar det lite piano.
Ja. Så med egna ansvaret blir extremt stort.
Ja, jag menar det.
Fast det kan man inte heller säga, för du vet ju inte...
Men det är klart alltså, vi måste ge
sjukvården liksom,
måste
kommer inte...
barn och sånt här, tänker jag mig. Liksom. Barn som blir sjuka, barn som skadar sig. Det är inte en jättesvår fråga, men det finns ju riktlinjer för det här redan inom sjukvården.
För all del.
Jag menar, om det ligger en tvåbarnsmor på 28 och en 78-åring och de måste välja vem det ger, så är det ju inte, vet du, en svår fråga.
Nej, men så konkret sådana,
blir sådana, så, det är klart att det är psykiskt stressande och det är liksom moraliskt... till och med ifrågasättbart att göra sådana val. Men när du står inför den så gör du den. Mm. Jag är bara rädd att liksom den här... Ska vi bara låta liksom hela samhället nu sjunka igen? Så här, ja, någon slags vulkan av där vi bränner upp hela liksom ekonomin. Mm. Och allt det här liksom, och försätter liksom miljontals människor i problem. Mm. För att... Jag vet, för nu kör vi vidare på den här hårda linjen. Så liksom, hur många människor gäller det här överhuvudtaget? Hur många liksom dödsfall talar vi om? Mm. I något skede är jag rädd. För, jag menar, om det är så som någon inom situationstecken expert i den brittiska pressen idag talar om. Att vi ska sitta i 18 månader och häcka hemma.
Ja, nej, det är ju inte aktuellt.
Jag menar... I något skede där, så liksom när vinter blir till vår igen, så det där, så kommer den här liksom... Vet, nu måste vi på riktigt börja väga för- och nackdelar här så småningom.
Ja.
Att liksom, vad är det vi gör det här för?
Ja. Nej, så är det ju.
Jag tror också, jag bara säger, ju tidigare vi gör det. desto så, bättre.
Ja, jag tror inte att det är politiskt möjligt.
Nej, det är ju det, det är inte kanske moraliskt möjligt heller. Alltså jag märker ju att sådana här åsikter är verkligen inte populära. Mm. Och skulle jag vara en folkvald influencer av något slag så skulle jag naturligtvis aldrig yppa dem.
Nej.
Ännu.
Nej, just det.
men som en privatperson och så här liksom podcastare så tänker jag att det här är sådana saker som jag tror att i något skede människor passerar människors tanke.
Jag tror de flesta tänker tanken. Jag tror att de flesta...
Då är det okej att säga det, för att men det gör ju att...
Ja. Min om jag är riktigt...
Man skulle skratta då.
Om jag liksom går åt det hållet också, så jag har haft den här känslan nu att det finns någon faktor här som är okänd. Någon, eller som är känd av... Som inte riktigt kommuniceras. Så att liksom... det handlar inte... För att återigen, väldigt kallt låter det ju. Men om det bara handlade om just den här gruppen du pratar om, så känns mycket av det här som... Det är extrema åtgärder. Idag ställdes Melodifestivalen in. Mm-hmm. EM flyttas ett år framåt. Mm-hmm. Damernas EM flyttas två år framåt. Eller ett år framåt då. Som sagt, SAS liksom görs om med 90% av sina anställda. Man flyger. Alltså, exempel bara fortsätter. Och var och ett kanske man tänker så här. Ja. Men om man ackumulerar det här så blir det såklart bara holy shit liksom.
Vet du vad jag tänker på? Förlåt, du får gärna fortsätta.
Jag ska avsluta tanken.
Ja.
Samtidigt så hör man ju en del från Italien till exempel då att det handlar inte bara om de här 80-90-åringarna, utan det handlar också om folk som får ganska bestående men. Alltså problem liksom, med bestående lungskador av, som kanske dör men åker på det liksom rejäla men. Och det är också en sån grej. Jag får känna så här, okej, det kanske, hur illa, alltså vad är gråskala mellan att du dog till du är helt fine.
Det brukar jag tänka på alltid vid terrordöd till exempel. Mm. Man rapporterar alltid döda. Men det är ju liksom flerfalt
skadade. Exakt så. Vi pratade om den här bomben på Bali 2001 var det, va? För någon podd eller några poddar sedan. Jag lyssnade på en dokumentär om det. Och just det, de som överlevde men som kanske tappade ett ben eller som liksom fick trauma för livet. Eller
något. Ett öga eller blev blinda. Liksom.
Precis, de är många fler. Och man räknar inte dem riktigt. Och det, jag får den känslan här också. Att man berättar inte om den biten kanske. För att då blir det nästan ännu mer skrämmande. Nästan som det här liksom Seinfeld-skämtet. Att döden är bara näst värsta på en begravning. Döden är bara näst värsta med corona. Det värsta det är liksom, sen typ sitta i respirator resten av livet.
Mm.
När du är 45 eller när du är 25. Liksom.
Mm.
Jag spekulerar fritt.
Du försöker hitta den här bakomliggande orsaken.
Jag försöker hitta liksom den större...
För du tror inte att det kan handla bara om att rädda the boomers. Alltså.
Kan det mycket väl ha. Men min poäng är att ju mer det bara är det, desto mer extrema blir ju såklart åtgärderna. Medan ju mer man lägger på toppen av det och säger att okej, men de här sakerna är också allvarliga följder av corona, så blir ju då blir liksom konsekvenserna lite mer förståeliga för varje som pusselbit.
Vad du säger är att det är någonting som inte kommuniceras till allmänheten.
Inte kommuniceras eller kanske åtminstone är en faktor som inte riktigt har liksom fått någon uppmärksamhet.
Här ska du få en foliehatt.
Ja.
Varsågod.
Tack.
Ta den på dig. Är det här...
Jo, jag inser att det låter så. Men samtidigt så, återigen, jag försöker bara hitta någon slags resonans här. Alltså någonting som man kan fästa de här enorma åtgärderna på. Återigen, det går inte
våra
att förringa.
Våra älskade gamlingar.
Alltså återigen, det är inte inget. Såklart är det inte det.
Folk är ju väldigt förtjusta i dem.
Alltså, så här.
I sina gamlingar åtminstone.
Jo, men det är klart man är. Men det kan mycket vara så enkelt. Återigen, vi pratade om det förra gången. Om man tar, bara för att ta ett exempel, om man tar klimatförändringarna, som ju är helt verkliga och som på sikt är galet mycket större än vad det här är. Så det är ingen som vill göra ett skit åt den saken.
Så är det här ett sätt att göra det nu?
den konspirationsteorin har jag faktiskt sett.
För att jag tänkte att, kommer du ihåg vad Greta Thunbergs önskan var?
Nej.
I want you to panic.
Jag skrev en rolig tweet om det.
Nu är det foliehatten på. Alltså. Ja. I want you to panic.
Ja. Jag skrev faktiskt en tweet på det temat som just handlar om att det här var ett hopkok av Soros och Greta. Så skämtsamt såklart. Det roliga med den var att den blev
retweetad av AFD. AFS,
typ. Alltså. Den blev retweetad av dels folk som fattar ett skämt, men också folk som är så här, han sa det.
Ah, oh, the cat is out of the bag.
Ja, det har du.
Just det, som representant för etablissemanget har du nu liksom...
Jag är ju uppenbart det, ja.
Okej, så det, vi kan vänta oss att vi inte hör av dig någon mer.
Men alltså, är det inte, alltså det har väl ingenting med foliehatteri att göra att säga att det gick väldigt fort och relativt lätt att genomföra de här åtgärderna. Ganska få verkar ha protesterat i någon större mening. Jag har inte sett så mycket protester mot något av det här. Någonstans tvärtom. Ifrån. Tvärtom, ja. Det här är för lätt. Det är för lite. Medan då typ minsta yppande om att vi ska liksom typ flyga lite mindre.
Nej.
Det kan helt omöjligt. Helt omöjligt. Fascism rent av.
Måste uppehålla solbrännen.
Så någonstans så finns det ju här någonting
upprätthålla heter det.
Jättestort som har gjort det här möjligt. Och jag tänker så här att
kärleken till
återigen,
de gamla.
Återigen, det är ju det, såklart att det är det. Det är bara att jag tycker att det är lite svårt att balansera de här två extremerna på samma våg. Att det har gått så enkelt att få igenom det.
Det är kanske någonting som vi får själva återkomma till. Mm. En fråga. Låt dig gissa. Vet du hur många 70-plussare som nu i Finland förväntas häcka hemma? Hur många 70-plussare har vi i Finland?
Oj. Okay, så det är runt...
Vi är 5,5 miljoner.
Ja. Så. Då skulle jag gissa att det är... Okej, så det är en... Jag skulle gissa att det är ungefär 2 miljoner. Nej, 1,5.
Det får dubbelt över. Okay. 850 000, okay. Över plus.
Okay.
Sen 60 plus är det ännu fler. Liksom, okay. Ja. Jättemånga fler. Ja. Det har inte existerat.
Jag bara tänker mig att det är, folk lever väldigt länge nu i tiden. Så jag tänker att,
det är ju det. Så jag tänker mig att din siffra är plus 60 ungefär. Liksom, de är säkert 2,5 miljoner. Så men de är många. Ja. Som helst, plus, ja. 70 plus. 850 000.
Och det är ju faktiskt också en dimension till det här. Att när det handlar om så många människor. Såklart.
Så, och det är fortfarande det är de som äger allting. Ja. Det är liksom, ja. Vet du, det är människor som drar i trådar som är av den här åldern fortfarande. Och sen, naja, inte alla förstås, vi har också människor som inte äger någonting och som är gamla och har det svårt. Till exempel en kvinna, och se om du håller med om hennes omdöme här.
Ja.
Vars åldersstegna 86-åriga mor då, mm. Hade mist sin make en vecka sen. Ringde henne igår och grät och sa att hon är så ensam och desperat.
Ja.
Kan ingen komma och hälsa på? Och hon bara, nej, det är karantän.
Oh.
Förlåt att jag skrattar. Oh. Men liksom, det här skrev hon sen på Twitter. Att, ja, det är nog konstigt det här. Att min ålder stiger. Oh. Och jag bara, jag måste ju svara. Nej, men nu, någon jävla gräns.
Oh.
Vet du, gå nu och hälsa på din jävla mor som sitter och gråter.
Ja. Oh.
Hon bryr inte sig om hon får en...
Nej.
Eller vad fan vet jag. Men liksom... God damn.
Ja.
Vet du, det här... Som du sa, att alltså, den här människan har gått med på det här väldigt, väldigt snabbt.
Ja.
Och liksom... Och vet du, källar ut till exempel Stockman för att de tänker hålla sina galna dagar, rea dagar nu. Liksom. Och sen här, förstår ni allvaret? Vet du, alla måste fucking stay the fuck home. Vet du. Hashtag pussy vittu kotona. Och det här. Kanske det finns skäl till det, men det har nog inte sjunkit in åtminstone i mina lagar riktigt ännu. Däremot har jag sett ganska mycket hur pigga folk är på angiveri i det här landet. Ja. Där det kommer så här fråga-svar-timme på Yle idag.
Ja.
Dit man fick ställa sina frågor. Det var inte bara en som var så här, om jag ser 70-åringar på stan, borde jag ringa polisen?
Ja.
Vet du, som är uppenbart åldersstegna. Liksom.
Ja, ja.
Borde man ringa någon? Vet du, för att de tänker förstås att ja, de vet inte sitt eget bästa, vet du? De är inte informerade eller något sånt här.
Nej.
Men det här är ju människor som säkert vet och säger, vet du, hästa vet att liksom, jag går vart jag vill.
Ah.
Jag är 80 år gammal, och ingenting kan touch mig nu mer.
Nej.
Eller sen liksom, ska man, är anvisningen nu, det här var en fråga också, att ringa polisen om man råkar på en folksamling på mer än 10 personer?
Ja.
Det här är ju liksom den finska mentaliteten antar... som skapat för karantän och fascism.
Alltså. Men och om man är lite krass då, så antar jag att ja, det ska du.
Ska man faktiskt det? Ska man sysselsätta polisen i dessa tider med sådana saker? Nåja, vi får se.
Ja, det gäller väl alla lagbrott, eller har jag missat någonting?
Ja, du menar att alla lagbrott måste beivras?
Det sa jag inte. Jag sa att tekniskt sett så...
Det är inte ett lagbrott.
Va?
Är det ett lagbrott att gå att samlas mer än 10 personer?
Ja, det är väl det som...
Det är under undantagstillstånd. Inte på sin höjd en förseelse.
Fair enough. Ja. Okej.
Okay.
Va? Ja. Alltså, jag kommer ju inte ringa någon polis.
Okej.
Okay. Om jag inte ser någon som aktivt står andas på en gamling liksom, på stan, i 10 grupp.
Men då kan jag förtroligt berätta för dig att min lokalpub sa att vi skiter i det här, vi tänker hålla öppet så länge vi bara kan tills vi stänger ner oss.
Liksom. Ja, ja. Det är ju...
För det är ju inte en offentlig samling av människor.
Nej, det är ju en intressant... Alltså, jag,
eller hur?
Jag uppfattar det som att mellan raderna så är det här väldigt mycket riktat till ungdomar som ska ge fan i att gå ut och ställa sig i...
Och häcka i köpcentren, ja.
Ja.
Mm.
Och
det ger också skäl för polisen att break up tiggargäng till exempel.
Ja, och också liksom att det är ju det är så roligt tycker jag för att hur tydlig man är med så här lagar, med så här direktiv, så kommer det alltid såna här följdfrågor. Men tänk om det här då, eller tänk om det här, vad gäller när det är så här? Så var det någon som skrev så här att ja, men jag har 11 brorsor.
Exakt, ja. Lästadianen hade svårt nu.
Men svårt nu, för liksom familjen är liksom,
familjen är 13-14 personer.
Ja, inget bra. Och man kan säkert komma på miljard sådana exempel. Och så jag tror att som alltid så måste man ha lite bondförnuft.
Och det är väl därför det här är väl en rekommendation.
Alltså,
det här är ju inte ett förbud.
Nej,
därför
man säger på,
att det inte är olagligt.
Men det är väl, jag är ju, tackar ju alla gudar som jag tror på att vi bor i ett land som ändå är relativt glesbefolkat och befriat från generellt folk som bara ska ta sig igenom.
Mm.
Geografiskt är det ju alltid
väldigt lite
sånt. Här, ja. Så jag menar, om du bor typ i någonstans där det är så, men om man tittar på Frankrike eller Spanien, så tar de här på lite större allvar.
Mm.
Där liksom du fyller ett formulär när du ska ut på stan. Du åker på rätt mycket pisk ifall du faktiskt går ut på stan.
135 euro kostar det att visa sig på stan nu.
Ja.
Så miljonärerna kan ju göra det.
Fan, det vore coolt att gå på stan och bara...
Liksom, bara betala, liksom.
Betala.
The fuck are you? Eller vad säger fransmän? Nerd.
Det hade faktiskt varit punk.
Alltså. Jag kan inga franska svordomar, vad är det här?
Mm-hmm.
Hittar ingenting här. Men...
Vad heter det? Ska vi hoppa till ett annat ämne?
Jag tänkte säga, nej, inte ännu.
Inte ännu?
Nej, vi måste köra corona till slut. Vi har några andra grejer.
Mm-hmm.
För att... Det som hände idag var att kungen adresserade folk i Sverige. Va?
Ja, det såg vi precis när jag kom hit. Ja. Mm.
Och talade i runda ord om ansträngningar och bla 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 som vi har hört tidigare. Det var några roliga grejer i relation till det som hände i Finland. Alltså, här i början av veckan när regeringen faktiskt fick undantagstillstånd. Det vill säga man flyttade mer makt från riksdagen till regeringen så de kan agera snabbare i olika frågor. Och, liksom, och allting behöver inte gå via plenum och godkännas. Men, och en av de här som vi sa då var ju det att 70-åringar ska hålla sig inomhus.
Mm-hmm.
Och så var det lite lustigt att president Niinistö, 71, sitter och intervjuas i tv om det här.
Ja.
Och hans min alltså. Jag var satt och tittade på den. Liksom, inser han att det här, liksom, det här gäller ju honom. Han borde liksom, och i några skäl tyckte jag att det verkar som han skulle inse. För han såg verkligen stirrig ut.
Ja.
Och där började jag först tänka som sådär. Fuck, han vet någonting som vi inte vet. Precis som du tänkte här tidigare. Ja. Det, det, ja. Something big är liksom egentligen i görningen här.
Uh-huh, uh-huh.
Men sen tänkte jag, kanske han bara insåg att han har just godkänt en undantagslag som låser in honom själv.
Ja.
Liksom.
Ja.
Så. Och en annan så här cool halvnyhet från politiken var ju att Paavo Väyrynen, vår evighetsmaskin i politiken, hade precis meddelat att han tänker söka, ställa upp som kandidat för att bli ordförande för Centern igen.
Gott det.
Han är 73. Och det var roligt att de här nyheterna kom ut efter varandra. Alltså först Väyrynen vill bli ordförande och sen Sanna Marin, kolon, alla 70-åringar ska hålla sig hemma.
But there's a new kid in town, liksom.
Ja, verkligen. Alltså, hon har ju kört det här rätt häftigt. Alltså, eller häftigt, vet jag inte om ordet, men liksom på ett trovärdigt sätt, tycker jag. Alltså, att kommunicera på
det är nog en viss... Alltså, att kasta sig in som hon har gjort. Det är inte så länge sedan hon blev statsminister. Och så kommer den här skiten första som händer. Alltså. Det är ju speciellt.
Det var bara det jag ville säga. Sen till other news. Vi körde 40 minuter corona nu, men jag fortsätter ändå lite att säga other news. Vet inte om du vet den här hemsidan som själv, alltså en nyhetssida som heter other news.
Som
beskriver sig som vi är mot nyhetsströmmen.
Just det.
Men också där enbart virus.
Ja. Det är liksom. Jag har en grej som jag tänkte, som inte har någonting med virus att göra. Som jag tänkte, du kanske har hört den nyheten redan, men jag läste en undersökning som har gjorts i 28 länder i EU som visar att kommersiella medier kan gynnas av ett starkt public service.
Intressant.
Ja, så de har alltså gjort en undersökning och kommit fram till, för man pratar mycket om att kommersiella medier tenderar att tycka att till exempel då Ylle eller SVT tar för mycket plats eller tar liksom plats från dem, tar tittare etc. Och många är ju av åsikten att public service ska i fan inte göra till exempel Eurovision eller egentligen vilket tram som helst.
Lotto.
Egentligen vad som helst som inte är ren liksom samhällsinformation. För oss som är uppfödda med anslagstavlan liksom i Sverige. Jag vet inte vad motsvarigheten i Finland är.
Anslagstavlan är det finaste exemplet på public service.
Ja.
I Finland hette det Tieto Isku.
Mm-hmm.
Jag har inte sett det på länge. Men det var en fantastisk sån här jingle till den. Där du hade en hand som knäppte, öppnades och så brann det en låga i handen.
Det är fint.
Ja.
Det är fint.
Och sen kom det just den här.
Upplysning.
Ja.
Ja. Härligt. I Sverige var det ju den klassiska signaturen med den här gubben som satt upp en not på en anslagstavla.
Som var alldeles full först.
Just det.
Anslagstavlan är alldeles full. Så just han sopar bort alla.
Exakt.
Och sätter upp sin egen.
Dåligt tycker jag. Nu jag tänker efter. Svagt. De andra hade ju också saker att säga. Eller,
han borde ha kollat vilka som hade var gamla. Så jag sen tar bort dem.
Exakt så. I alla fall.
Hur mycket onödigt prat orkar jag
med? I vilket fall så visade det sig att det finns inget stöd för påståendet att public service tränger undan kommersiella medier. Det fanns ingen negativ korrelation mellan intäkter för public service och intäkter för kommersiella medier. Däremot bevis för motsatsen. Det vill säga, ju mer pengar med ett public service, desto mer pengar får de kommersiella medierna.
Vad är orsaken här? Har du lyckats identifiera den? Nej. Eller är det bara en korrelation det här?
Faktum är att det framgick inte riktigt exakt varför, vilket jag tycker också är lite underligt, för det hade ju varit intressant att veta vad det kan
bero
på.
Men du konstaterar att länder med stark public service har också en bra, kan det handla om mediefostran då? Liksom?
Det
en bra privat mediesektor. Kan det handla om att en bra media, en bra public service media sätter tonen an på att detta är någonting viktigt och att man ska följa med medier?
Så kan det också vara. Så kan det vara. Det kan också vara så att
och erbjuda ett alternativ till medierna.
Så kan det också vara.
Att det blir en mer bred flora som kan förhålla sig till exempel BBC.
Ja, så kan det vara. Så kan det mycket väl vara. De hade också kommit fram till att Sverige ligger i absoluta toppen i EU när det kommer till att betala för nyheter.
Rikt land. Punkt 1.
Ja, eller jag vet
laglydiga
inte.
Människor.
Fast det undrar jag. För det är Tyskland så är det ingen som betalar för nyheter.
Är det så?
Nej.
Mm-hmm.
Och då, där följer man väl lagen va?
Ja.
Inte?
Ja, det är väl mer en rekommendation. Det är ju ett fritt folk.
Nej. Tyskland följer fan lagen.
Det vet jag inte. Du har bott där längre, jag har ingen aning.
Det gör de. Jag kommer ihåg att jag gick mot, alltså, att gå mot röd gubbe i Berlin är ju fan dödsstraff på.
Ja, men det där är ju bara en kulturell fauxpas. Däremot så kan du ju sitta och röka vad som helst.
Ja, men det är väl inte olagligt?
Ja, jag säger bara att det är en kulturell grej.
Okay.
Du kan inte gå mot rött, men du kan röka vad som helst.
Okay.
I Sverige kan du gå mot rött, men du kan inte röka någonstans.
Okay.
Det har inte att göra med laglydighetsnivå per se, utan bara kulturella egenheter.
Okej.
Okay. I'm just talking.
Ja, det känns så. Jag tyckte det var intressant i alla fall. Och det är ju verkligen en sån här enorm konflikt som finns i liksom den kulturella debatten. I alla fall i Sverige och säkert i Finland också. Att public service liksom är en faktor som tränger ut andra.
Ja, den här debatten i Finland har ju varit jättelång och utdragen. Alltså, så länge jag har jobbat inom medier så har ju liksom den kommersiella sektorn som heter Tidningarnas förbund åtminstone. Det vill säga arbetsgivarna på mediesidan har liksom i tur och ordning när, vem som nu har varit chef där har liksom ägnat sin tid åt att skriva kolumner mot YLE och ja. Dens liksom verkar för att om vi inte skulle ha YLE så skulle vi kunna sälja så mycket mer och sånt här. Och det är jätteintressant för att jag har tänkt också att om vi inte skulle ha YLE, om Sverige inte skulle ha SVT eller vi inte skulle ha BBC eller vad de heter i Tyskland och sådär, så skulle det nog vara rätt fattig, vet du. Det finns en större aspekt där än bara den här inkomstaspekten. Alltså. Och det är jättekul att se att det här nu kunde bevisas. Det skulle vara kul om det skulle komma ännu en till forskning och visa samma sak från någon annan vinkel. Men det där, jag är benägen att tro på den här faktiskt, intuitivt. Även om den borgerliga logiken säger annat.
Ja.
Eller den ekonomistiska logiken, ska vi säga så?
Det skulle vara intressant ifall någon ekonom kunde gå in och liksom gräva i en sån här grej. Och säga, vad är för mekanism som spelar in här?
Det, men sen är ju samhällsfenomen, just sådana här, liksom, de är ju inte bara ekonomiska. Människor är ju inte ekonomiskt rationella. Du kan ju inte bevisa någonting genom att visa att... Du kan inte förvänta dig att människor ska agera ekonomiskt rationellt.
Nej, men det var inte riktigt det jag menade heller. Jag menar snarare att vad kan det bero på att om vi tar TV4 som exempel, att deras inkomst skulle öka för varje krona man lägger på SVT så kommer det pengar till TV4.
Okej, en rent sån kvantitativ undersökning.
Ja,
det vore intressant.
För det är liksom det är ju kontraintuitivt, det är det ju. Det är ju inte, man skulle inte gissa sig till det och säga det, liksom, att liksom, häll pengar på...
Men det handlar om pengar till en viss sektor av samhället. Som när sektorn förstärks så förstärks agenterna inom sektorn. Det här var en diskussion som förde väldigt mycket för ungefär 15 år sedan. När spel började ta över musikmarknaden.
Ja.
Jag var själv musikreporter då, så jag talade med många påverkare inom musikbranschen då, och de sa det här liksom, att det här är en gemensam kamp.
Ja.
Att det handlar inte om liksom Tavastia mot Virgin Holco eller Nosturi eller någon annan sån här venue mot venue.
Nej.
Utan det handlar om att överhuvudtaget liksom få pengar in i musiken och få liksom business kring det och få uppmärksamhet för det och sån här, för det stöder alla. Och det hade de insett sen när liksom när spelande hade blivit en stor grej. Det var nu den stora fienden just då. Förutom piratkopiering och sånt här.
Just det.
Så med den logiken så kan jag förstå alldeles bra att varje krona du sätter i SVT så gagnar också TV4.
Det är coolt.
Det är ju fint om det är så. Ja, man vill ju ha en stark mediesektor.
Det vill man.
Ja.
Även om man inte jobbar i den så vill man det.
Ja, man vill inte ha en svag en åtminstone.
Nej.
Det skulle vara ganska hemt. I en helt annan sfär av världen.
Ja.
Så har jag börjat piano. har du börjat piano någonsin, Peter?
Nej, det kan jag ärligt säga att jag aldrig har gjort faktiskt. Nej.
Du kan inte säga att jag gjorde det ensam. Vet du vad piano väger?
Ja, det beror lite på om det är en sån...
Det är en sån här fråga. Jag ber dig gissa. Jag tänker mig att du är så allmänbild.
Intressant fråga, Janne. Vad väger ett piano? Pratar vi om en sån här liksom orgel, rejäl flygel?
Alltså en normalt hemmapiano.
Ett normalt liksom. Hemmapiano.
Sån här som du hade i skolklassen till exempel. Eller så här.
Ett normalt hemmapiano väger väl i runt att slänga 500 kilo?
250.
Okej.
Okay. 500 är ett halvt ton. Det är rätt mycket. Det är fan en bil. Alltså.
Du har rätt. Det var en dålig gissning. Men inte helt fel.
Nej, hälften. Men ja, 205.
Jag tyckte du sa två pioner.
Hur mycket lyfter du, ska vi säga, från marken så här? Do you even lift, bro?
Exakt, det är så jävla modernt nu för din lyfter. Fria vikter.
Fria viktslyft, ja.
Ingen aning, absolut ingen aning.
Tror du skulle kunna rucka till exempel en 100 kilos skivstång?
Rucka, ja.
Ja, alltså lyfta den, ska vi säga, 8 sekunder, 10 centimeter upp. 100 kilo.
Nej, det tror jag inte.
Du tror inte?
Nej.
Jag tror du skulle klara det.
Okej. Jag tänker mig
annars har jag ingen förklaring på hur vi på tremanhand lyckades forsla 250 kilos piano från andra våningen i ett höghus, nerför trapporna, upp på en liten, vad kallas det, en släpvagn.
Ja.
Tejpa fast den och sen liksom bära in den i ett egnahemshus.
Alternativet vore att erkänna för varandra att ni är ett mesiga, och det går ju inte.
Alternativet skulle väl vara att det där piano inte rör sig.
Nej, det är också ett dåligt alternativ. Men vad jag, den enda referenspunkt jag har till 100 kilo, det är ju typ en rejält fullvuxen man som ligger ner på marken.
85-90 kilo?
85-90 kilo, ja. Lyfta den personen överhuvudtaget. Inte lätt.
Nej, för du får ett tag bara.
Nej, det är klart. Det är detta med en skivstång. Det är klart det är. Men ändå, det är fortfarande väldigt mycket kilo. Så jag är inte säker. Men ja, visst. Jag har inte försökt på väldigt länge. Det var väldigt länge sedan jag försökte lyfta en skivstång. Faktiskt.
Jag har aldrig lyft ett piano tidigare. Överhuvudtaget. Annat än i klassrummet. När man ska, vet du, det handlar ju jul också. Så du kan bara rulla den av varandra. Ja. Så man visste att den är tung. Liksom. Ja. Redan om du får den jävla träluckan på fingrarna så gör det ont som fan.
Ja, ja.
Men de är ju byggda med ett sådant handtag där bak.
Ja.
Så, och sen liksom kan du ta under klaviaturen. Liksom.
Ja.
Så det finns ett naturligt grepp på ett sådant här hemmapiano. Okay. Det jag menade att kunna flyttas. Liksom.
Ja.
Att du ska inte behöva hyra någon människa med brandslangar. Vilket jag sen fick höra att är det enda vettiga.
Ja.
Du knyter brandslangar runt bröstkorgen. Liksom, ja. Snett runt. Va? Dra det under piano och sen på andra killen.
Ja.
Och så lyfter ni med hela kroppen. Liksom. Oh. Nu var det ju det att vi skulle ha ut det ur ett rum med en 70 cm bred dörr. Så jag kan säga att the secret ingredient was alcohol.
Jo, som det ofta är.
Ja, det var nog alltså, vi var ju optimalt window liksom för att göra det här.
Ja.
Just så här liksom peppade och på väg uppåt ännu. Liksom, efter det här, not so much.
Nej.
Och dagen efter, alltså, jag trodde att mitt ryggont jag hade för ett halvt år sedan kom tillbaka.
Ja.
Like with a vengeance.
Ja. Det.
Och samma med de två andra.
Ja.
vi var tre inte så jätteväl, alltså två inte så jätteväl tränade, en lite mer väl tränad.
Ja.
Men
ja.
Liksom, jag kan inte rekommendera pianoflytt, alltså annat än efter fyra öl. Alltså.
Jag tycker ju generellt flytt, i mitt ideal hade ju varit att aldrig mer flytta någonstans överhuvudtaget, någonsin mer. Jag skulle gärna, bara för att undvika just den här ens en halv dag flytt, så skulle jag kunna skriva på ett papper att du behöver inte flytta någonsin mer. Gud vad skönt. Det är ju värdelöst att flytta. Det är det värsta som finns.
Mm.
Tills man har gjort det.
Ja, tills man vaknar upp i sitt nya hem med ett nytt piano.
Mm.
Belöningen för hela det här pianodebaklet var ju förstås några glas vin. Men också att det råkar finnas en yngling i huset som var nästan virtuos.
Ja.
Så det kändes ju verkligen som lön för mödan att liksom...
Få höra det sen.
Ja, för sen få höra sån här... Jag vet inte vilka klassiska stycken det var han drog där. Och jag bara liksom, bravo!
Ja.
Vet du? Bara, det kändes värt det på något sätt.
Ja.
När ungen hade...
Lite din förtjänst nästan också ju.
Ja, att han kunde göra det.
Ja.
Mm. Tredje del åtminstone.
Det är lite så här standing on the shoulders of giants varning, inte?
Så var det.
Mm.
Något mer som händer i världen, ja.
Kommer du ihåg järnrörsskandalen i Sverige?
Jag minns Kent Ekeroth, va?
Kent Ekeroth, ja. Och,
inte Socker-Conny.
Nej, och Erik Almqvist heter han. Han flyttade till Ungern sen.
Mm.
Det var ju så här. Historien är att de var ute och rallade på stan. Och hade en kväll på stan, Kungsgatan i Stockholm.
Mm.
Hamnade i bråk. Bestämde sig för att...
Hamna i bråk,
som man gör.
Sånt, det är sånt man hamnar i.
Bland annat med Soran Ismail, ju. Det var ju speciellt.
Var det så?
Ja, den gamla bekantingen. Och i alla fall, bestämde sig för att de gick iväg från bråket men hittade järnrör, möjligen aluminiumrör.
Och återvände till bråket.
Återvände till bråket. kallade även en kvinna för din lilla hora.
Allt är klass.
Allt det här är väldigt mycket klass. Men det som är absolut mest klass är att man filmar allt det här på sin mobil.
Själv.
Själv, ja. Mm. Och sen på något sätt blir du av med filmen. Och den här filmen blev ju då nyheter naturligtvis. Och i alla fall till viss del.
Det behöver vara länge sedan du.
Ja, det måste väl vara 4-5 år sedan i alla fall.
Mm. 10.
Nej, det är det inte. Men i alla fall.
Prata på, jag kollar.
Ja, jag kanske har fel. Men i alla fall. Det här i alla fall varit så att vad som hände var att SVT använde filmen i sin nyhetsförmedling. Den mobilfilmen.
Mm.
Det tyckte Ekeroth var brott mot upphovsmannarätten. Så han tog det till domstol. Det är ju sig, det är sig
han äger liksom rättigheterna till skandalen. Ja. Nej, förlåt, till videoupptagningen av skandalen.
Han tycker att de hade inte rätt att ta den här filmen och visa. Det var min film.
Vem var det som filmade det?
Det var nog Kent Ekeroth, ska jag säga.
Han gjorde det själv?
Ja, jag tror det.
Men då var saken klar. Han äger det.
Så han har krävt ersättning för publiceringen.
Stiligt.
De flesta människor...
Fortfarande fullständig klass.
De flesta människor skulle väl typ liksom... count your losses och bara okej. Okay. Vi hoppas att folk glömmer det här. Inte han.
Nej, han är ju inte en normal person.
Nej. Liksom. Han jagar efter och det här har då gått genom olika instanser hela vägen upp i högsta domstolen som kommer sin dom idag. Och nu har jag fått gissa mycket. Gissar du gick?
Jag gissar att han fick rätt.
Han fick rätt. Högsta domstolen har kommit fram till att informationsintresset inte kan utsläcka den rätt till ersättning för SVTs användning av, som filmen har enligt upphovsrättslagen.
Jag är benägen att hålla med.
Ja, och det måste jag säga att cool. Jag var med. Jag måste säga att det är nog så det ska vara egentligen. SVT tycker ju inte alls så. SVT
så
säger...
Så man ska filma sina brott, det är det vi lär oss här. Ja. Liksom.
SVT tycker inte så här. Och jag måste säga att Ann Lagerkrantz med divisionschef för SVT Nyheter en helt fantastisk avvikande åsikt som jag måste säga. Den är nästan berömvärt bizarr. Domstolen menar att vi hade behövt fråga om lov för att använda filmen. Men vi vet ju att vi aldrig skulle ha fått lov. Ja, men då så. det är faktiskt helt osannolikt.
Hon kanske borde tala med en jurist.
Ja.
Det är lite smart.
så att...
The Iron Pipe Scandal, också known as järnrörsskandalen, skedde 2010.
Nej, mm-hmm. Är det sant?
Har du inte lärt dig redan att tiden går som en hingst? Alltså? Det...
10 år sedan?
10 år.
Herregud alltså. Det var det värsta.
10 år är ingenting nu för tiden.
Fan, då var jag bara en ung 31-åring med hela livet framför mig.
10 år är ingenting nu för tiden. Vi liksom... Jag tänker varje dag som jag vaknar upp så är det upps, det är morgon igen. Och sen är det upps, det är kväll igen. Sen upps, det är fredag igen. Upps, det är sommar igen.
Det där är, du skrev ju en roman på typ 4 rader.
Tack.
Fantastiskt.
Upps. Ja, 10 år sedan. Så grattis, ja. Kent, då till vinsten.
Ja, men det får man säga. Det får man ändå säga. Grattis, Kent. Han kan
ju
behöva
SVT
en medgång.
SVT är ju inte en fattig instans heller. Men det här går ju från någon annan kassa, tänker jag mig, än programbudgeten.
Ja, det får man väl påstå.
Men någon känner att borde ställa sig.
Det här var bisarrt nog det sista jag hade som inte hade med corona att göra.
Som inte har med coronavirus att göra. Okej, men i så fall tänker jag...
Jag har verkligen försökt leta nyheter. Jag har inte sett skit, liksom.
Nej, som sagt, jag gick så långt så att jag googlade other news.
Ja.
Det var liksom inte ens det hjälpte. Jo, förstås, jag fick några sådana här... these are the local news from Chicago that you might have missed during uh-huh. det här. Vet du? Uh-huh. Så är det människor som har kört på någon och sådana här.
Uh-huh.
Men en stor grej som vi antagligen skulle tala mer om skulle inte allting vara så konstigt just nu, så är ju primärvalet för demokraterna i USA,
ja.
Där Joe Biden håller på att bli den stora vinnaren.
Ja.
Och Bernie Sanders håller på, han kanske inte kastar in handduken ännu, men situationen efter att Biden vann Florida väntat nog, är att Biden nu har 1165 1165 delegater bakom sig och Bernie Sanders har 829.
Mm.
879 alltså. Så skillnaden är inte jättestor. Alltså, vi snackar om 200-300 delegater. Men det finns liksom inte så mycket kvar att vinna. 1991 är talet, alltså 1991 delegater behöver man. Biden är 826 ifrån och kommer antagligen att få dem under den här, om inte någonting jättekonstigt händer. Så att nu är väl konsensus bland pundits i USA att vi orkar inte följa med det här längre, utan kan vi bara liksom utlysa det här åt Biden nu och skita i primärvalen och liksom sätta upp honom mot Trump i höst sen.
Mm.
Så vi kan koncentrera oss på mer relevanta saker, det vill säga corona och allt sånt här. Före det händer så borde Biden också berätta för människor vem han tänker ha som sin vicepresident.
Mm. Det skulle bli intressant.
Ja, ska vi gissa igen?
Det är inte Sarah Palin.
Nej, fel parti.
Ja, och hon har ju gått över till rap. Så att,
ja, det var ju snyggt.
Ja?
Vad hette det? The Masked Singer.
The Masked Bear, va?
The Masked Singer hette programmet.
Hette det så? Okej. Okay. Ja. Okay. För att hon hade någon titel också. Hon hade ju varit en björn, utan björn.
Ja, hon var någon slags partybjörn. Ja.
I like big butts and I cannot lie.
Ja, det var ju en konstig sång för en kvinna att sjunga för det första. Jag menar, jag vill inte vara en sexist på något sätt.
Nej.
Palin får förstås sjunga om kvinnor med stora bakdelar. Oh, men...
Det var, men låt oss säga att det var kognitiv dissonans.
På många sätt.
Ja. Så hon blir inte, av olika skäl, bland annat detta. Alltså, jag tänker att... och nu tänker jag högt lite grann här, men jag tänker att...
Ah, som vi inte har gjort här tidigare. Under.
Nej, men låt mig göra det. Jag tänker att det blir ju någon som är yngre.
Aha.
Han tar ju inte in liksom...
Det finns ju ingen äldre.
Nej, men han tar ju inte in Sanders liksom. Och han tar inte in Warren. Och
då han behöver en svart kvinna.
Det hade ju varit väldigt intressant att göra det.
Han måste. Eller han måste inte, men pressen på honom att göra det är enorm alltså.
Och vem skulle det vara?
Kamala Harris, antar
jag. Okej.
Från Kalifornien. Men han är från östkusten, hon är från västkusten. Vi kan knyta ihop det här. Hon är en driftig advokat. Han är liksom en politisk broiler, basically. Liksom. Perfekt match, känner jag. Sen har han ju gett vinkar om att han kommer att kanske bara stanna en period. Och inte söka en re-election, för han kommer att vara svingammal om 4 år.
Vad är han nu? 70...
Han är så här corona-död, basically.
vadå, som påven liksom?
Ja, han går ju över 80, förlåt nu. Varför kommer jag inte ihåg?
Såg du att påven ställde in påsken förresten?
Ställde in påsken?
Ja, påskfirandet.
Nej, det kan det ju inte vara, för då upphör vår karantän senast.
Ja, och framförallt så kommer Jesus inte dö. Hela kristendomen bara pajar.
Kanske dags att lägga ner den kulten också. Mm-hmm. Biden är nu alltså 77. När han tillträder är han 78.
Mm.
Så som 84-åring, 82-åring,
ja.
så ska man ju inte söka en annan en nästa period som president, nej, tänker jag mig.
Nej, men då har han
så
gjort...
Då öppnar han vägen för den första svarta kvinnliga presidenten, Harris, i 2024. Eftersom AOC är för ung för att ställa upp dem. Hon måste vara 35 och 134 då.
Just det.
Så,
hon skulle inte vinna då?
Nej, klart hon vinner.
Nej.
Ja, men i min fantasi nu liksom.
Ja.
Så är det Biden-Harris 2020.
Mm-hmm.
De vinner. 2024, Harris Klobuchar.
Uh-huh.
Två kvinnor.
Uh-huh.
En svart kvinna som president. En moderat vit kvinna. Uh-huh. Som vicepresident.
Uh-huh.
Vi visar att tjejerna kan fixa det här om 4 år. Right?
Uh-huh.
Det går. Efter det kommer den socialistiska revolutionen med AOC och Buttigieg.
Uh-huh.
Okay. Som ställs upp mot Paul Ryan och antagligen Jim Jordan.
Okej. Okay. Uh-huh. Där, för att förstå, nu kommer
kom ihåg det här. Det här är alltså 8 år fram i tiden nu. Mm. projektioner.
Ja.
AOC, Buttigieg mot Paul Ryan och Jim Jordan.
Allt det här bygger ju på att karantänen är över då.
Ja, att mänskligheten finns kvar överhuvudtaget. Vi har rest.
Ja, jag hoppas av hela mitt hjärta att, att demokraterna vinner det här. De får ställa upp med en låda nitlotter på Triss som vicepresidentkandidat. Jag skiter faktiskt i nästan vilket. Vad som helst som wipar bort den här orangea Trumpen alltså.
Jag har ju sagt att en våt trasa skulle vinna mot Trump i nästa val.
Ja, jag vet inte om de skulle vinna, men det skulle vara för att föredra i alla fall.
På tal om våta trasor och sånt här, är det någonting du vill återgå till ännu när det gäller den här akuta situationen i samhället? För att
nej,
vi trycker alltså, på stopp här.
Alltså det finns inte mycket att säga. Det är ju, nyheterna kommer ju...
Fotbollen är borta. Kulturavdelningen är nedlagd.
Teatrarna lägger ner.
Inga
allt lägger ner.
På gång.
Min förhoppning är verkligen att ett såklart att det här försvinner fortare än man hade trott. På något magiskt sätt. Men i brist på tro på det riktigt, hopp om det egentligen, så framförallt kanske att just att människor kommer på sätt där man kan... om vi tar Eurovision som exempel. Den är avbruten. Vi kör inte den. Fanns det inga alternativ som var mellan att vi gör inte?
De måste komma från gräsrötterna eller artisterna själva?
Jo, men det jag menar. Nej, men vad fan. 1986... svenska uttagningen är en klassisk uttagning av det skälet att Kikki Danielsson vann med Bra vibrationer, som du väl känner till naturligtvis.
Bra vibrationer!
Exakt. Och andra hit från den det året var ABC med Anna Bok, Dove Calais style.
Dove Calais?
Bara hits, vet du. Men det som var speciellt i året det var att det var videos. Man tävlade med videos, inte med live-akter.
Aha.
Varför inte göra det här? Varför inte tänka utanför boxen och bara okej, vi har ingen publik i år, men vi alla får skicka in en video och så får hela Europa vara med och har vi någonting att se fram emot. Bara, något, vad som helst.
Jag hoppas EBU lyssnar nu, för det här är ju guld. Du kommer dessutom att bli miljonär om de köper den här idén.
Ja, precis.
Copyright.
Det är ett hopkok av olika idéer jag sett på nätet. Då. Men
du vet inte hur kreativitet fungerar alls.
Nej, men förstår du min poäng? Jag tycker liksom att vi måste tänka utanför det här. Allting bara stannar till vad kan vi göra istället?
Så du tänker vi bygger nu alltså en brygga till en helt ny värld?
Det vet jag inte. Men
vet du vad presidenten sa idag?
Nej.
Lopullisuus on vaikeasana. Det vill säga slutgiltighet är ett svårt ord. Att anamma liksom vad det betyder.
Mm-hmm.
Men det är kanske någonting som finländare måste... anpassa sig till. Jag tror han talar om sig själv mer.
Okej,
ja. He's gone. Han är ju 70.
Just det. Just
dukar det. Under.
Just det.
Men det är klart att sådant får en att tänka att vad är det som de har planerat för oss för framtiden på riktigt? Liksom?
Just det. Ja.
De här som på riktigt kan påverka saker.
Ja.
Och jag menar, alla sådana här saker kommer ju så förstås att hända. Men är det... Nu börjar jag vilja tro på den här idén om att liksom... Att det här var enda sättet att få människor att reagera på riktigt hotande faran, alltså klimatförändringen. Foliehatten av.
Det är en fantastisk foliehatt. En vacker foliehatt. Och inte så vacker foliehatt.
I want you to panic.
Mm-hmm. Vi kan ta det där.
Ja.
Hitta på saker, people!
Ja, det är väl just det som vi tvingas i kris. Alltså. Det är det som, kris är ju alltså... från grekiskan ett ord som det där en medicinsk term alltså som är den här punkten där du antingen lever eller dör. Och där måste liksom läkaren fatta det här beslutet om ingrepp.
Ja.
Och
det är en kinesisk, som Trump säger, kinesisk virus, och i Kina betyder kris också möjlighet. Vackert, va?
Ni hao!
Tack för den här veckan kanske, eller för den här gången.
Ja, för den här gången åtminstone. Jag ska se, jag vill ändå be om ursäkt för mina rättframma ord här. Jag vill inte såra någon eller något sånt här, men jag tycker det är viktigt att vi ventilerar också sådana här morbida tankar och sådana här som kommer. Och på något sätt känns det som att det här är just rätt forum att göra det.
Vi har ingen makt.
Vi har jag understryker, vi har ingen makt överhuvudtaget. Mm. Och kul om ni var med oss så här långt. Vi återkommer så småningom igen och skickar alltid feedback. Så tack för oss för den här gången.
Tack och hej.
Moment.